Tack Jesus för Christer. Tack Jesus att du har satt honom i den här platsen, Motala. Och tack Jesus för den här stunden, att ditt ord ska få komma ut i den smörjelse som du helige ande ger. Jag tackar dig Jesus Kristus för att du vill förverkliga något i alla våra liv. Den gemenskap du har byggt upp med tillsammans med dig, där vi får vara ett. Det vill jag att du ska dela genom Christer idag. I Jesu namn. Amen.
Nu? Ja, trevligt. Sådana här små moment som får att tappa koncentration. Det första jag vill säga innan jag börjar predika om äktenskap, vad handlar det om, så vill jag säga att meningen med livet är inte att gifta sig. Det är inte att bilda familj. Det är att följa Kristus. Det vill jag säga som en grund. Nu ska jag tala om äktenskap, och du som inte lever i äktenskap, du som lever singel, du som aldrig varit gift, aldrig tänker gifta dig. Jag hoppas ändå att den här predikan ska få ge dig nyttig mat, vägledning från Guds ord.
Funkar den här? Okej. Okay. Ser konstigt ut att ha en sån här mick framför mig. Ni får ha överseende med det. Äktenskap, vad handlar det om, är min rubrik för predikan. Jag vill börja med en liten historia. Älskar du mig fortfarande? Den äkte mannen, han sitter tyst och han läser sin tidning och visar inga som helst tecken på att han hör sin hustrus ord. Älskar du mig fortfarande, säger de på nytt. Men mannen är tyst och han fortsätter att läsa. Älskar du mig inte längre? Mannen slutar läsa, sänker tidningen och utbrister: blir det en förändring? Så berättar jag det. Jag ska alltså predika om äktenskap. Vi behöver humor. Vi behöver det i våra liv. Ett svårt ämne att predika över. Därför att jag står ju själv här som gift man. 13 år i äktenskap. En del av er tycker säkert att det här är väldigt jobbigt idag. Att det ska vara en predikan om äktenskap. En del, som jag sa, tycker att det här inte alls är relevant för mig. Jag lever inte ett äktenskap. Jag tänker aldrig träffa någon och inte gifta mig. Men likväl så vill jag göra mitt bästa att lägga ut Guds ord så att det blir till vägledning för dig. Det första jag kommer att tala om i predikan, det är att äktenskapet är av Guds skapelseordning. Det är ganska provocerande att påstå det i vår tid, men jag tror utifrån Guds ord att äktenskapet mellan man och kvinna är av Guds skapelseordning. Det Paulus undervisar om äktenskapet här i Efesierbrevet visar också att äktenskap handlar om efterföljelse. Det är viktigt att vi ser samhörigheten mellan äktenskapet och församlingen och dess kallelse. Alltså äktenskapet mellan man och kvinna, alltså tänkt att vara ett vittnesbörd om Herren, om Jesus Kristus. Det gör att min predikan kommer landa i äktenskap, i tjänande. Det första då, äktenskapet är av skapelseordningen. Paulus, Han citerar första Mosebok här i brevet. Vers 31. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska vara ett kött. Alltså det första jag har att säga, och det som jag sa kan vara väldigt provocerande i vår tid, det är att äktenskapet är mellan man och kvinna. Det är tydligt i Guds ord. Alltså enligt Guds skapelseordning. Och det som gäller för kyrkan, det som gäller alltså för de som följer Kristus, är inte alltid vad samhället, ett samhälle, säger. Men vi följer Kristus. Vi följer inte vilka vindar som blåser i ett samhälle, utan vi ska följa Kristus. Det är klart politiskt inkorrekt att påstå att äktenskap är mellan man och kvinna. Det är många som tycker att jag är väldigt konservativ, som tycker att jag är en intolerant person. Men mitt uppdrag som predikant och förkunnare av Guds ord är inte att saluföra mina åsikter om relationer, utan faktiskt vad Guds ord säger. Det står så här i Psaltaren, texten kommer upp här, psalm 119, och det här är en ledstjärna för mig, det ska vara en ledstjärna för församling. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Alltså vi lever i ett samhälle där människor lever på olika sätt. Och när jag nu talar om att äktenskapet mellan man och kvinna är av skapelseordningen, så är det inte för att påstå att det ska vara en grund i samhället. Utan jag talar om efterföljelsen av Kristus. Alltså människor har rätt att leva sina liv hur de vill. Jag talar om vad det är att följa Kristus. Alltså Bibeln lär oss inte normen för ett så kallat kristet samhälle, utan för efterföljare av Jesus Kristus. Det innebär, som jag ser, att vi som kyrka, vår uppgift är inte att peka finger åt orättfärdighet i människors liv, utan att leva ut rättfärdighet. Att leva ut rättfärdighet. Jag sa att Paulus, han citerar första Mosebok 2:24, alltså skapelseberättelsen. Och där ser vi tydligt att äktenskap mellan man och kvinna, relationen man-kvinna, det har Guds välsignelse. Och det är så det är tänkt att vara. Jag som pastor förrättat ett antal vigslar och tycker det är fantastiskt stort när det står en man-kvinna framför mig och där de vill be om Guds välsignelse över sin relation, för att de ska kunna leva ett liv tillsammans till Guds ära. I vårt samhälle, som jag sa, så är ju äktenskap ifrågasatt. Vi kan se att vigslar ökar, men det handlar mer om att det är romantiskt, tror jag. Och att det handlar om att man vill ha en stor fest. Inte dess bibliska innebörd, vad det faktiskt innebär att leva tillsammans som man och hustru. Vi kan också se att i kyrkan så är det också en olika syn kring äktenskap och samlevnad. Men jag tror faktiskt att Gud vill genom sitt ord vägleda oss till ett helare och ett vackrare liv. Det som är intressant är inte vad samhället säger, eller vad faktiskt en del kyrkor ibland säger, utan vad säger Guds ord? Vad har Guds välsignelse? Jag kom i samtal med en person som inte varit kristen så länge, och jag hade talat om äktenskap, jag hade talat om sexualitet, och jag säger till personen så här: det här måste ju vara ganska nytt för dig. Personen i fråga hade precis börjat bli bekant med Bibeln, men så kommer det här svaret som är så fantastiskt underbart att höra: men det är faktiskt så här jag tänker. Det är faktiskt så här jag tänker. Jag tycker det är häftigt vad Gud gör i en människa som har börjat följa Kristus. Det förändrar sätt att se på livet, sätt att se. Det ger nya värderingar. Äktenskapet är av skapelseordningen. Paulus, han skriver och citerar som sagt skapelseberättelsen. De två ska vara ett kött. Alltså det skapelsegivna i äktenskapet är överlåtelse till varandra. Det finns en bok i Bibeln som en del har kallat för bland det mest högstående av poesi, och det är Höga visan. Höga visan i Gamla testamentet som beskriver dels kärleken mellan det judiska folket och Javé, Kristus och församlingen, men också relationen man och kvinna. Lyssna här från Höga visans andra kapitel. Min vän är min och jag är hans. Där han för sin jord i bet bland liljor. När dagen blir sval och skuggorna flyr, kom då tillbaka min älskade, lik en gasell eller en ung hjort på det kassia doftande bergen. Visst är det vackert? Visst är det vackert? Vad Bibeln talar om i det här sammanhanget är om en hängiven, om en ömsesidig överlåtelse till varandra, både på det emotionella planet och på det kroppsliga planet. När vi ser äktenskapet som en del av skapelseordningen, så förstår vi också att detta med det sexuella, det har sin plats i äktenskapet. Och det sexuella har det främsta med sexualiteten och att ha sex med varandra är inte ett tillfredsställande av begär och kåthet, utan det handlar om en överlåtelse till varandra. Det är det vad som ligger i att som man och hustru älska tillsammans. Det vi egentligen säger i den akten, det är: jag tar emot dig helt reservationslöst. Jag ger mig till dig helt reservationslöst. När vi läser skapelseberättelsen, då Gud skapar kvinnan, så kan man också se denna oerhörda betagenhet som mannen visar när han ser kvinnan. Det står så här i skapelseberättelsen: och Herren Gud formade en kvinna av revbenet som han hade tagit av mannen och födde henne fram till honom. Mannen sa: denna är nu ben av mina ben, kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna, till av man har hon tagits. Ja, det han ser i kvinnan, det är någonting fantastiskt. Han ser ju egentligen sig själv. Äktenskap handlar om överlåtelse. Äktenskap handlar om enhet. Det är någonting mycket djupare. Det är fantastiskt med sex. Jag har pastorn sagt det. Men någonting mycket djupare. Det handlar om överlåtelse till varandra. Det får mig in på min andra punkt idag. Det jag utifrån texten i Efesierbrevet våga påstå att äktenskap är att leva i efterföljelse. Paulus, han säger så här i Efesierbrevet 5:21: underordna er varandra i Kristi fruktan. Vad det handlar om i ett äktenskap är ett ömsesidigt underordnande i Kristi fruktan. Alltså det handlar om efterföljelse. Jag tror det finns en god Guds ordning i äktenskapet. När vi läser i första Mosebok, efter Gud har skapat och man och kvinna är skapade, och det råder en fullständig harmoni i skapelsen mellan man och kvinna. Mannen var ju ensam först, och det var inte bra, säger Gud. Han behövde någon som var hans like, någon som var en mans kraft och styrka. Ibland gör vi oss roliga över skapelseberättelsen när vi säger att mannen behövde en medhjälpare. Det står så. Medhjälpare. Men då tänker vi på någon som står där med en liten sopkvast. Det är totalt fel. Det talas om styrka. Ordet är eser, som betecknar Guds styrka. Det är någonting helt annat. Men vi kan se när vi läser i första Mosebok efter syndafallet, det är att någonting sker i relationen man och kvinna som rubbar Guds goda ordning. Där det talas om att mannen ska råda över kvinnan. Och det kan vi se i historien, eller hur? Och Bibeln säger också att kvinnan ska ha åtrå till sin man. Det talas om manipulation. Men i ett kristet äktenskap, där vi lever i efterföljelse av Kristus, så handlar det inte om makt. Det handlar inte om härskande, utan om tjänande. Och det här är en utmaning. Det är en utmaning för oss män. När vi läser med texterna så talas det om att vi ska faktiskt likt Kristus själv tjäna våra hustrur underifrån. Jesus kom för att tjäna, kan vi läsa i Bibeln. Och det talas om att kvinnan ska visa sin man vördnad. Jag ska återkomma till detta. Jag tror att utifrån Guds skapelseordning så har jag som man i ett äktenskap av Gud ett särskilt ansvar, ett andligt ansvar. Det tror jag. Och Paulus är också inne på det i vers 25-28 här i Efesierbrevet kapitel 5. Där han talar om församlingen och vad Kristus har gjort med församlingen. Så säger han så här: på samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Det innebär att du som är en kristen man, du talar om ett kristet äktenskap. Nu är det väldigt utmanande och jag talar lika mycket till mig själv. Du ska alltså tjäna din hustru med Kristus själv som förebild. Därför blir jag heligt vred när jag hör om kristna män som kränker sina hustrur fysiskt, psykiskt. En god vän till mig har en dotter. Det uppenbarades ganska nyligen att hon har levt i ett helvete i 20 år med en kristen man som ständigt har talat om hur ful hon är, hur dålig mor hon är, hur dålig i sängen hon är. Äktenskap, ett kristet äktenskap, det handlar om efterföljelse, att följa Kristus. Därför handlar äktenskap om att leva i Kristi kärlek. Paulus han skriver ju, och det här gäller både man och kvinna, man och hustru till varandra, att leva i Kristi kärlek. Paulus han skriver: ni män, älskar era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Här talas det om agape-kärleken, Guds kärlek. Och det är bara möjligt om vi lever i efterföljelse av Kristus. Det går inte annars. Vi kan inte leva som Kristus om vi inte följer Kristus. Det betyder att det måste till omvändelse i en mans liv. Hör du, Christer? Ja, jag hör det. Omvändelse. När du inte följer Kristus på det sättet. Men vet ni vad? Vet vad som gör det så hoppfullt att tala om det här? Det är att Kristus kan förvandla. Kristus kan förvandla män som är riktiga svin och göra dem kärleksfulla och tjänande. Jag tänker på den lille killen som vid kvällsmaten på ett familjeläger, ett av LP-verksamhetens familjeläger, sitter mitt emot min gode vän Håkan och säger till Håkan: jag har fått en ny pappa, säger han. Och det handlade inte om att mamma hade träffat en ny man. Det är ganska vanligt i vår tid. Utan det handlar om att hans pappa hade mött Jesus och var förvandlad. Och någonting nytt hade skett i relationen mellan mamma och pappa och i familjen. Paulus skrev ju att kvinnan ska visa vördnad för sin man. Vad kan det här syfta på? Eller respekt, som det står i Bibel 2000. Ja, det handlar ju inte om att vara undertryckt en man. Att blint lyda en man. Vad det handlar om är att visa vördnad till den man som vill älska sin hustru som Kristus älskar församlingen. Det är skillnad. Det är en stor skillnad. Det talas alltså om att ge en man vördnad som älskar sin hustru i Kristi fruktan. Vänner, vi måste se äktenskap som efterföljelse av Kristus. Paulus han skriver ju att man och hustru är ett kött. Jag har varit inne på det här med det sexuella. Men det talas också, tror jag, om äktenskapets helighet. Jesus själv säger så här. Texten kommer upp i Matteus kapitel 19, vers 6. Så är det inte längre två, utan ett kött. Vad Gud har fogat samman ska människan inte skilja på. Helt klart ser vi i Bibeln att äktenskapet är ett heligt förbund. Det man och kvinna går in under äktenskapet är något som har Guds välsignelse. Det innebär att det har en, som jag tror, en tyngd. Det handlar om ett förbund i renhet och i trohet. Nu vet jag, och det är ju så, att väldigt många äktenskap slutar i skilsmässa. Många kristna äktenskap slutar i skilsmässa. Du kanske sitter här som har skilsmässa bakom dig. Och min uppgift är inte att lägga bördor. Det är inte att döma. Men helt klart är det så, när vi ser ut från Bibeln, att det alltid är ett misslyckande. Det är alltid ett avsteg ifrån vad Gud faktiskt en gång tänkte. Därför vill jag säga också att i Kristus finns förlåtelse. I Kristus finns upprättelse. Men också helande. Också helande. Det står så här på ett ställe i Romarbrevet. Jag tycker det är fantastiskt, som talas om Guds barmhärtighet och förlåtelse. Romarbrevet kapitel 5. Där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att liksom synden fick herravälde genom synd, genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten. Bland det största under som kan ske, tror jag också, är när äktenskap helas och upprättas. Och jag tror att det är möjligt. Där Jesus Kristus får vara Herre. Där hans ord, där hans renhet och där hans kraft får verka. Ja, då kan det mest hopplösa, det mest trasiga bli helt. Nu tänkte jag be att Therese kommer upp. Jag ska fortsätta om en stund med att tala om äktenskap är kärnande. Jag ber Therese sjunga en sång som den sjöngs på vårt bröllop när jag och Camilla gifte oss. Och det är en text som är jättefin. Lyssna på den här sången.
Deras vandring tillsammans går.
Är tjänande. Det är det sista jag vill dela med er. När Paulus talar om äktenskapet, han säger att en man ska lämna sin far och sin mor och vara med sin hustru, så säger han: denna hemlighet är stor. Jag talar om församlingen. På samma sätt då som församling ska vara ett vittnesbörd om Kristus, ska alltså ett äktenskap vara vittnesbörd om Kristus. Jag sa i början av predikan att vår uppgift som kristna är inte att peka finger åt orättfärdighet i människors liv, utan vi ska leva ut Guds rättfärdighet. Det står så här i första Petrus brev, kapitel 3, vers 15: Herren Kristus ska hålla helig era hjärtan. Var alltid beredd att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Men låt det ske ödmjukt, med respekt och ett rent samvete, så att det som talar illa om er goda livsföring i Kristus får skämmas för sitt förtal. Alltså, äktenskapet handlar om att vara ett vittnesbörd om Herren. Jag vet inte om du har tänkt så. Som jag fattar Bibeln, så handlar, på samma sätt som församling handlar om att vittna om Herren, så ska alltså din relation, man och hustru, vittna om Herren. Det kan vara lite av ett trotsande i vår tid, ett heligt trotsande. En politiker sa inte för så länge sedan i en offentlighet: död åt familjen. Hon menade död hos familjen, och med hon det här som jag talar om, man och hustru, död åt familjen. Det är inte heller särskilt troligt att man skulle bjuda in kristna i en tv-soffa som öppet får berätta om att de vill leva ett liv i Kristi efterföljd. De vill att deras relation, man och hustru, ska få ett vittnesbörd om Jesus Kristus i den tid som nu är. Det är ju inte vad jag tror. Men vet ni vad? Människor runt omkring, människor som finns i din närhet, du som lever i ett äktenskap, människor i din närhet behöver se på utgivande kärlek. Behöver se på renhet, på trohet, men också förlåtelse. Också förlåtelse. Äktenskap, det är tjänande. Därför är det viktigt, och det här är mycket utmanande känner jag själv, det att äktenskapet är någonting större än bara oss själva. Äktenskap handlar inte, kallelse med ett äktenskap är inte att bilda en kärnfamilj och se allting bra. Utan man och hustru är insatta i någonting mycket större. Alltså, vi lever i en väldigt trasig värld. Den har hört mig säga många gånger. Och ibland så är den trasiga världen oerhört påtaglig, rätt in i våra egna liv. Vi ska, tror jag, ställa oss till Herrens förfogande. Som kristna familjer, som kristna äktenskap, ställa oss till Guds förfogande. På samma sätt som församlingen, så ska också äktenskapet få vara en kanal för Guds handlande. Det är vad jag tror. Därför är det en utmaning för kristna familjer. Det är en utmaning att se samhörigheten mellan församling och familj. När vi går in under Guds ordning som familj, som man och hustru, också en vidare mening, du som inte lever familjeliv, så tror jag att man går in i det som har Guds välsignelse. Jag tror faktiskt att välsignelser från Gud följer när vi lever i det som är Guds ordning. Det handlar inte om att försumma sin egen familj. Vad skulle det vara för vittnesbörd? Och du som man och hustru inte tar hand om din familj, dina barn. Det är inte det jag talar om. Men att se att vårt äktenskap, vår familj, det finns något mycket större än just bara vi. Jag och Camilla, vi har ett äldre par som inspirerar oss oerhört. Vi har inte känt dem så länge. Men de börjar bli till åren och deras liv har kännetecknats av just detta. Deras familjeliv har kännetecknats av just detta. Och det är så intressant, så inspirerande att se vad som har följt i deras liv. Vad som har följt i deras barns liv, i deras barnbarns liv. När de valt att leva på det här sättet. Det står så här i Saltaren 1, vers 6. Herren känner det rättfärdigas väg. Och det jag vill säga till Gud också. Gud, jag vill att du ska känna min väg. Att det är en väg som jag går. Det som vi som familj går är på ett sätt som du välsignar. Det är någonting mycket större. Din relation, ditt äktenskap, din familj. Det är någonting mycket större. Jag vill ge dig som en utmaning här i slutet av min predikan. Detsamma gäller dig som inte lever äktenskap. Det är någonting mycket större över ditt liv. Jag talade förra söndagen om kristen livsstil. Att det är att få vara i Guds vilja, leva i Guds vilja. Kan det vara så nu? Det vet inte jag. Att Gud vill göra, nu vill jag först vända mig till dig som lever i ett äktenskap. Är det så att Herren talar till dig, till din man, till din hustru, att Gud vill göra någonting nytt? Någonting nytt. Som faktiskt har med det här att göra. Som har med efterföljelsen att göra. Som har med detta att få vara i tjänande. Jag vill avsluta med en bibeltext också ifrån Saltaren 37. Och det här är en bibeltext som har följt mig i många år. Den fanns hos mig innan jag träffade Camilla, innan jag bildade familj. Står det så här: överlämna din väg åt Herren. Förtrösta på honom. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset, din rätt som middagens sken. Överlämna din väg åt Herren. Kanske är det så att ditt äktenskap behöver överlämnas till Herren. Kanske är det så att du som inte ens lever i äktenskap, du behöver överlämna dig själv till Herren på ett nytt sätt. Det handlar om efterföljelse. Det handlar om tjänande. Herre, nu har jag satt punkt i min predikan. Och jag ber här att det som sa som var oväsentligheter, jag ber att det ska få blekna bort, Herre. Det som bara var mina egna tankar och funderingar, som inte alls har ett stöd i ditt eget ord, Herre, jag ber att det bara ska få blekna bort, Herre. Tack för din närvaro i vår gudstjänst just nu. Herre, jag tackar dig för barnvälsignelse för en stund sedan. Detta oerhörda, Herre. Tack, Herre, för de äktenskap som finns här. Tackar också att du är en Gud som är helande upprättande. Som kan göra någonting nytt i äktenskap som är trasiga, Herre. Tack för din närvaro just nu. I Jesu namn. Amen. Bet tre sätta sig. Sjunger en sång. Och i alla våra gudstjänster ger vi den möjligheten till personlig förbön, också att kunna tända ljus. Kan det vara så att det var något jobbigt som berördes idag, så finns möjligheten att få be tillsammans. Vi tror på en Gud som gör skillnad. En Gud som gör skillnad i ditt liv, i din situation. i ditt äktenskap.